Igår så hade vi ju en debatt om en motion om att återta Vasaparken. Mm. Och ditt flummiga, romantiska drömmarparti var ju ett av de här partierna. Och jag tror också att du själv var upp och pratade om rosévinet i Vasaparken igår. Jag satt hela den debatten och bara palskaft. Ni är palskaft allihopa.
Det är bra att vi har ett sånt här sammanträde nu. För hade det här varit i maj 2026 så hade det inte sett så bra ut. Nu kan vi lära oss från det här. Så kan vi krossa det allihop sen.
Bring it.
Mm. You know we will.
Jag vet inte efter igår, Maria. Dela om ojämna lag.
Jag gör så i klippningen i alla fall att jag försöker ge gästen mer utrymme för att faktiskt bre ut. Jag kan klippa mitt i någonting Maria säger för att jag vet att det kan bli bra i slutet ändå. Jag skulle inte göra det med någonting du säger, för det ska inte vara så att det här kommer ut och sen men det här har ni fyrklippt, det var inte så här jag sa. Och så är det.
Ja, men det är bra. Jag
det här vet du om, Maria. Sitt inte så kränkt ut.
Varje gång.
Det sägs varje gång, jag blir lika kränkt varje gång.
Så nej, det är lugnt. Jag känner ingen oro för att bli förvanskad heller. Faktiskt. Nej, nej.
Hur tänkte ni där?
Du lyssnar på podden med samma namn som den mest relevanta frågan att ställa nästan varje dag till vår fantastiska regering. I studion sitter i vanlig ordning den rivigaste av alla finska smurfar, Tanja Karpinen. Sen har vi hon som gick in år ett på Hogwarts med ambitioner att bli både prefekt kursetta och direkt efter skolan ta över jobbet som lärare i försvar mot svart konst, Maria Kesselring. I vanlig ordning heter jag Anton Tysklind. Peter Magnus PM Nilsson, Ulf Kristerssons statssekreterare, avgick förra veckan efter att inte bara tjuvfiskat utan även gått all in på att ljuga för polisen i samband med detta. Vid avgångsbeskedet gick bland annat den högersvängande opinionsbildaren och vd för tankesmedjan Timbro Benjamin Dosa ut och beklagade att Ulf med bihang inte slagits mer för att behålla PM. Dosa twittrade bland annat att S vinner val efter val. En viktig faktor är att man lyckas behålla kompetens i partiet. Varför tar jag upp det här då? Jo, för vi har en fjärde person i studion idag. Och vår vana trogen så frågar vi ju runt lite för att kunna ha lite rolig info och presentera personen med. Vad hände då när vi ställde lite öppna frågor här? Jo, det verkar som att både partikamrater och familjemedlemmar och fler partikamrater och kanske fler familjemedlemmar väntar till att sina liv på den här frågan kom. För vi skulle kunna skriva ett manifest med allt spännande vi fått veta. Förväntan på att Roger Haddad ska komma hit och snacka bakrecept och resa anekdoter. Då har vi med oss en annan politiker från den inte så enade oppositionen i Västerås. Till skillnad från många andra män som ändå har en okej hårväxt har han valt att raka av sig håret men spara skägget. Kanske är det för att hans fru ska slippa känna sig som huvudperson i Dateline-avsnitt. Men vad vet jag? Likt Ebba Busch är han inte främmande för att skjuta skarpt, och detta gäller även på Twitter där han är en av få Västerås-politiker som kan skriva något som också får en reaktion av någon annan än han själv. Men enligt hans alldeles egna omgivning skäller han värre än vad han bits. Kanske är det så att vi har att göra med Västerås alldeles egna gramse. Ja, det där var en Bumbibjörnarna referens. Han är den enda som fått hela fullmäktigesalen att bryta ut i skratt sen Berlinmuren föll, och det är kanske just den ådran tillsammans med de överblåtna videos du kan få en fredagkväll när med en njutande grimas öppnar vad han själv skulle kalla en finöl som gör att han är Miljöpartiets första namn i Västerås. Välkommen till Hur tänkte ni där, Marcus Lindgren.
Stort, stort tack. Vilken introduktion. Jag sitter här och kikar i skratt.
Det är lite isbergsmodellen här, kan jag säga. Vi får se hur mycket annat vi lyckas få in i det här avsnittet, men det är helt bizarrt hur mycket respons som har kommit in på dig som person. Väldigt mycket bra, men också liksom så här fun facts. Eller, ja, kanske
Strange facts.
Ja,
ja.
Men vi har jag är en kontrollmänniska, jag är livrädd. Nu känner jag spontant.
Ja.
Mm, det kan du vara.
Vi kan nog scrolla så här.
Ja, alltså, om vi inte liksom lyckas väva in det här så kanske vi bara kan ta så här sista minuten och bara läsa upp allting som har kommit.
Hur tänkte ni där?
Nej, men hur känns det att vara här? Första oppositionspolitiken?
Nej, men vad roligt att vara först ut. Jag tänker att jag kan ju kanske bidra med någon slags dynamik här i era lilla sossepöl här som ni plaskar i varje avsnitt.
Ja, jo, men absolut. Kul. I Miljöpartiet i Västerås handlingsprogram så skriver ni att ni tror på en gränslös solidaritet som utgångspunkt för varaktig förbättring. När människor utanför er parti beskriver miljöpartister så kan ju precis gränslöshet vara en sak som dyker upp. Inga gränser för hur mycket pengar som kan läggas på miljöåtgärder. Inga gränser för vad som är realistiskt genomförbart. Och öppna gränser och kanske till och med inga gränser när det kommer till Sveriges faktiska gräns. Har Miljöpartiet svårt att sätta gränser?
Jag skulle inte säga. Och jag känner inte riktigt igen mig i bilden heller. Jag hör ofta det här att det är det här uppe i molnen partiet som lägger förslag utan förankring i verkligheten. Det partiet som jag möter på insidan är ju ett gäng till stora delar ingenjörer som kommer med forskningsrapporter och dunkar i huvudet på varandra. Så jag känner inte riktigt igen mig i den bilden faktiskt. Även om jag vet att det kan låta så utåt, att vi är drömmande romantiker som någonstans har både huvudet och fötterna uppe i blå.
Men vad tror du det beror på då?
Nej, men dels så tror jag att vi inte springer ur de tre stora traditionella 1800-talsideologierna. Det känns lite främmande för många människor. Alltså att vi inte är konservativa, inte socialister och inte liberaler på det sättet. Utan vi är gröna och vi har en alternativ vision som kanske många gånger praktiskt kan tyckas ligga lite längre bort än hos flera av de andra partierna.
Men på tal om det gröna, alltså det är ju mycket som liksom tas hänsyn till när det kommer till miljö och så vidare. Det blir mer och mer i olika partier och i nivåer och så där. Tror du att, kan det vara så, det här är bara en tanke, kan det vara så att Miljöpartiet kanske kommer att spela ut sin roll eftersom alltså, det här blir bredare och bredare, det här tänket? Vad tror du?
Alltså jag hör det där hela tiden. Alltså att alla partier har lite så långt fram i omställningspolitiken och så vidare. Men alltså det vi ser är ju faktiskt att det går åt andra hållet. Sverige har just nu en regering som driver på för att öka utsläppen. Och krass ska vi säga att flera oppositionspartier tyvärr också erat också lägger fram förslag som åtminstone kortsiktigt leder i samma riktning. Så det här budskapet om att MP har varit med och sätta agendan men nu spelat ut sin roll. Väldigt, väldigt främmande för mig faktiskt.
För länge sedan så pratade vi ju i podden om den här tänket att svensken känner sig så väldigt medveten och miljövänlig, men att man de facto inte riktigt är det hela vägen ut. Man ser det som en budget, man ser det som något som är plus minus, men här har vi bara minus. Mm. Och där tänker jag att jag förstår vad du menar, för att väldigt många av de förslagen som har kommit nu appellerar ju också till en bekväm medelklass som vill ha ett gott samvete när de går och lägger sig, men inte riktigt göra inskränkningar i sin tillvaro, vilket ju faktiskt behövs.
Det är otroligt sant. Och vill någonstans stanna lite där, för att vi brukar ibland i partiet prata om vilka budskap som kan uppfattas som löften om en ljus framtid respektive hot inför framtiden. Och inom den gröna rörelsen så lägger man mycket fokus på omställning som begrepp. Och det är mycket fokus på att hela Sverige ska ställa om och så vidare. Men vi kan då konstatera att väldigt många svenskar ser det begreppet som ett hot. För att man är i grund och botten ganska nöjd med både hur det är och hur det har varit. Medan andra partier som är lite mer skickliga populister än vad mitt gäng är. De kan exempelvis köra på det här att gör Sverige bra igen. Som Sverigedemokraterna har försökt dunka in. Eller för den delen gör EU lagom igen som Kristdemokraterna arbetade med. Och det är liksom begrepp som inte är ett hot för någon, utan alla kan ladda det med någonting positivt. Bra är ju bra och lagom är ju lagom. Och jag gillar både bra och lagom, men ställa om, det verkar jäkligt jobbigt för jag sitter skönt i soffan.
Men om det ändå, miljön är en så viktig fråga. Alltså den är ju ändå högt upp på dagordningen när man frågar folk vilka är de viktigaste frågorna. Varför vill ingen rösta på er?
Ja, men det är en jättebra fråga. Jag tror kanske dels att det har att göra med att miljön kanske inte är den viktigaste frågan när folk ändå väljer att hur man ska lägga sin röst. Det kanske är så att man i första hand är förälder till sina barn som går i förskolan eller skolan. Man kanske i första hand är son eller dotter till sin äldre förälder som bor på äldreboende och upplever missförhållanden där. Och i liksom kampen om identiteten, om vem väljaren ska vara på valdagen, så har vi i väldigt ringa grad lyckats liksom göra väljaren till planetvårdare när man ska stå och avlägga rösten.
Exempelvis, jag frågade en gång en av dina partikamrater, ja, men hur förhåller ni er liksom till de här mer ideologiska förankringarna? Och fick då svaret, varken höger eller vänster, framåt. Och för mig var det alldeles för diffust och alldeles för luddigt, och det gjorde också att jag kände att man kan liksom inte vara säker på var ni landar i alla andra frågor. Att miljön är viktig, att klimatet är viktigt, det känns givet. Men kan det ske på bekostnad av vad som helst? Och det har vi ju sett alltså, i olika konstellationer där man för att få igenom vissa av sina stora frågor så har man bytt, alltså helt block. Man har gått från att köra rödgrönt till att köra blågrönt tidigare. Och det, tror du att den delen också kan bidra till en viss oro, kanske mer på kommunal och regional nivå än nationell nivå, tänker jag. För nationellt tänker jag att det inte är lika liksom läskigt där.
Ja, så tror jag att det kan vara. Sen så vill jag säga att jag tror inte det fenomenet bara finns inom Miljöpartiet. Om man tar ert parti som exempel, så är ni, det ni kanske är duktigast på av alla, det är att positionsförflytta ideologiskt, sakpolitiskt och säga det här har vi alltid tyckt, sanningen i partiet.
Tack.
Och så har det kanske i själva verket skett en jätteförskjutning. Men det sker nästan sömlöst. Alla sluter upp bakom den. Och så funkar det inte riktigt hos oss. Men sen vill jag också säga att det är klart att jag tycker att det är lite trött också, den här inte höger eller vänster framåt. Men visst, alltså, jag ser mig kanske i första hand som progressiv. Liksom. Det är kanske mitt främsta liksom, politiska kännetecken. Och sen så vill jag ändå säga att vi har i det liksom bredare politiska samtalet sett en sån extrem förskjutning åt det auktoritära och högerhållet. Så det är klart att Miljöpartiet av 2023 betyder svårare att tänka sig samarbete med de partier som nu har liksom snurrar runt den parlamentariska ytterhögern i Sverige än man kanske hade tidigare.
Hur tänkte ni där?
Men på tal om samarbete då, vi kommer ju från en tid av att du har samarbetat med vårt parti till att du nu står i fullmäktige och är jättetaskig mot oss. Hur tycker du att den förflyttningen har varit för dig personligen? Så gå från majoritetspolitiker till oppositionspolitiker.
Ja, men jag har ju bytt jobb. Jag har verkligen bytt jobb. Och det är verkligen slående att man flyttar ett våningsplan ner i stadshuset och plötsligt så är uppdraget ett helt annat. Gått från att sitta och leda en nämnd och en förvaltning ytterst tillsammans med andra partier till att i första hand arbeta med att försöka bara få fram sin politik och ibland kritisera den politik som ni i majoriteten för också. Så det är ett helt nytt uppdrag som jag aldrig har gjort tidigare. Så att jag lär mig på jobbet verkligen här och det är något helt annat.
Ibland, sa han.
Jag noterade också det.
Tanja, du höll på att säga något.
Jag kommer inte ihåg vad det var längre. Det var säkert nog bra.
Men igår på fullmäktige så pratade vi lite grann om det. Just det här med hur politiska samtal upplevs av medborgaren och hur det upplevs i sociala medier eller medier överhuvudtaget kontra hur verkligheten ser ut. Där ju, ja men, vi var kompisar förut i den politiska konstellationen, men var ju också liksom kompisar som personer. Och det försvinner ju inte, vilket ju gör att det kan bli väldigt knepigt när det kommer liksom en dräpa i en debatt från en person som man egentligen tycker väldigt bra om, men där man tycker att det han säger är så jävla dumt nu så att jag vill bara spara liksom. Så att den biten är ju knepig, men jag tänker ändå att det är viktigt att poängtera att ja, vi är osams i fullmäktige, men vi är ju inte osams utanför rummet. Även om det väl säkert blir väldigt svårt att balansera de olika grejerna när man går, ja, så som Miljöpartiet gjorde nu efter valet.
Ja, nej, men jag generellt tycker inte att jag har så jättestora problem med det. Alltså, Maria är en av mina favoritmänniskor som jag har här i Västerås. En god vän till mig. Jag har flera inom Socialdemokraterna också. Jag kommer jätteväl överens med Jonas Kronert också. Och Karin Lidman är kanske den längsta professionella, eller kanske det är den längsta professionella relation jag haft i mitt liv. Vi satt i samma presidium i 8 år tillsammans. Så det är klart att det är en jättenära vän till mig. Men det betyder inte att vi alltid behöver vara överens. Och kan ibland kännas som att det finns förväntan på att man ska liksom vara lite snäll. Och där, alltså så här, jag kan känna att det är mitt ansvar att föra saklig debatt, att inte misstolka på ett liksom uppenbart sätt eller ljuga eller hitta på kring vad ni vill. Men jag har banne mig ingen förpliktelse att liksom spela med er en spin. Det har jag absolut inte.
Och det tycker jag är lite synd. Men det blir ju ändå på något vis en situation för er. Alltså, ni har gått från den styrande sidan till oppositionssidan. För i majoriteten nu så har ju framförallt Kristdemokraterna gått åt andra hållet. Det blir ju väldigt intressant i vissa lägen när man ser till exempel att de måste stå och försvara frågor som de kanske var emot för ett halvår sedan. Samma sak för er när ni egentligen går till full attack mot frågor som med ett mandat till i valet så hade ni stått och försvarat samma förslag nästan. Det är ändå en intressant situation att iaktta för mig som också är väldigt ny i det här.
Ja, men och så är det ju verkligen. Och eran tidigare starka man Anders Täljebäck brukar alltid säga att politiska samarbeten är resonemangsäktenskap. Och så är det. Och det är egentligen ett jättekonstigt sätt att prata och umgås. Liksom det här att man i början av en fyraårsperiod sätter sig och kommer överens om någonting som är någon slags minsta gemensamma nämnare mellan ett antal partier. Och sen så ska man spendera de närmsta fyra åren med att försvara det. Kanske trots att det är frågor som man inte alls bottnar i själv. Och så är det tyvärr.
Kan det vara så nu när vi ändå pratar om det? Jag har inte riktigt tänkt på det förut, men det poppar upp i huvudet nu. Är det här ett sätt också för kommuninvånare som medborgare blir tänka att aha, titta, de där är ju falska. För förut sa de så här när de satt i majoritet och nu är det så här i opposition och vice versa, såklart från opposition till majoritet. Tror ni att det kan spä på en sån tanke eller tänker man inte på det?
Jag tror att det beror på hur man hanterar det. Och jag skulle säga att våra partier traditionellt haft lite olika sätt att förhålla sig till det. Ni som stort parti brukar säga att det här har varit vår uppfattning. Vi kanske har delvis justerat den.
Jag kan ju inte säga att du har fel för att det är senaste avsnittet och beklagat mig över just det här.
Medan vi som mindre parti kanske har lättare att säga att tyvärr sossarna vred om armen på oss. Vi satt i bakom galler och bom hos sossar och liberaler och centerpartister. Så.
Det är alltid sossarnas fel. Oavsett vad det är. Men där vill jag ändå flika in. För ja, det finns ju problem när någon säger att det här har vi alltid tyckt. Fast vi inte alltid har tyckt det. Men jag tänker att de senaste, alltså efter alliansens någonstans cementerande av blockpolitiken i Sverige. Som är en ganska ny företeelse egentligen. Så har ju Socialdemokraterna förhandlat. Och förhandlat väldigt mycket. Och förhandlat och glidit. Och stundtals faktiskt förhandlat väldigt generöst med motparten. För att få igenom vissa saker. Och där har man ju tappat en del. För tittar man på partiprogrammet och hur det är utformat och hur det är skrivet. Så är ju väldigt många frågor väldigt, väldigt tydliga och väldigt röda. Trots att det som sen kommer ut, alltså det faktiska utfallet av styret. Blir något mer åt höger än hur partiprogrammet är skrivet.
Du menar typ som att ni inför varje valrörelse går ett stenhårt nu stopp för vinst i välfärden. Och så är det första man slänger i en förhandling efter.
Det är ju svårt, men där får man ju återkomma. Det tycker jag också är lite svårt att navigera. Och där är det alldeles för många medborgare som inte har koll på hur mycket riksdagen styr. Och att en borgerlig majoritet i riksdagen omöjliggör väldigt många saker. Som ett stort parti vill göra. Och man lägger förslag för det. Och det fick ju vi. Jag fick ju meddelanden från människor som var jättebesvikna. Ja, men ni är ju för vinster i välfärden. Nej, det är vi inte alls. Ja, men ni har ju inte gjort någonting. Ja, vi har lagt de här förslagen i riksdagen som samtliga har röstats ner. Nej. Jo, men gå in och kolla på riksdagen. Personen går in och kollar på riksdagen. Ja, det hade jag ingen aning om. Nej. För det genomfördes inte eftersom vi inte har majoritet i riksdagen. Och så var det med det liksom.
Ja, men det är väl lite som VLTs Max Hjelms krönika häromdagen det är grönstrukturplanen och varför går ni inte in och tar bort alla bilar i centrum samtidigt. Och det hade väl varit jättetrevligt, men jag tror inte att den majoriteten finns i fullmäktige idag. Och hade det stått i den här, nu återremitterades den ju ändå, men hade den stått där så hade det hade ju nog inte vi kunnat gå fram med den. Jag är inte helt säker på vilka som tycker vad, men jag tror att hade majoriteten funnits så hade vi haft ett bilfritt centrum i det här laget. Ja.
Hur tänkte ni där?
Finns det inga parkeringsplatser och vi vet att det inte finns några parkeringsplatser? Varför skulle jag vara så dum att jag åker runt där och tror att jag ska hitta en parkeringsplats?
Tydligare kan väl inte den socialistiska ideologin manifesteras på. Det sättet är det ju här en bra debatt.
Men Markus, hur ser din vardag ut hemma? Vad gör du alltså, verkligen medvetet som du önskar att fler kanske gjorde i ett hushåll bara? Alltså, vad kan man tänka på så här? Hur ser din vardag ut?
Förutom strutta runt i ett handsytt förkläd och dricka fin öl.
Precis.
Det är en klimatinsats, ja. Dricka fin öl i
handsytt. Hur ser din vardag ut? Och sen andra frågan är, för att det faktiskt ska bli skillnad i ett hushåll som jag, hur mycket ska insatser borde jag tänka på att göra eller förändringar?
Nej, men alltså, det här pekar kanske på att jag är absolut ingen supermänniska på så vis, utan mina främsta insatser för klimaten, det är genom politiken, genom ramverket som vi sätter, för det är så vi kan skapa de största förändringarna. Men det är klart att i vardagen man försöker se till att hålla ner elkonsumtionen, man försöker tänka på hur man äter och hur man transporteras, som jag hoppas att alla gör, både för klimatet och för hälsan och för ekonomin inte minst. Men de stora lösningarna ligger inte på att Anton eller Tanja ska göra små justeringar i sina privata levnadsmönster, utan det är de stora förändringar som vi måste skapa gemensamt kollektivt samhället.
Så nu börjar jag direkt tänka, jag bara, kanske inte behöver bry mig om det lilla jag bryr mig om. Kommer jag på mig själv, jag blir så här, men gud.
Nej, men ja, alltså,
förstår du vad som händer? På en gång, alltså inte för att jag vill, alltså, så, jag vill också tänka till med det lilla jag kan. Mm. Men jag vet att tanken kom väldigt osökt. Jag bara, yeah. Mm. Jättekonstigt, men det är sant.
Jo, nej, men alltså, och det är klart att vi ska inte ge upp konsumentkraft. Och det kan ha jättestor effekt, det också. Men någonstans så finns det, särskilt i högerpolitiken, man slår sig till ro i tanken på att människors egna drivkrafter naturligt, organiskt kommer liksom leda till omställning av samhället. Och det tror jag verkligen inte, utan jag tror att vi behöver sätta upp tydliga ramverk och att politiken måste vara kontexten i vilken förändringen ska ske.
Mm, håller med där.
Men ni skulle ju levela upp politiken enligt er interna PR-kampanj. Mm. Har ni gjort det?
Ja, men det tycker jag. Jag tycker vi driver en tydligare miljö- och klimatpolitik i Västerås. Vi är de som driver radikalt skärpta klimatmål för kommunen, geografiska området, inte minst. Och där ser vi tyvärr inte att majoriteten har svarat upp mot det än.
Men vad var det för artikel om att alla vill åka på din gröna pakethållare, eller hur var det? Hur var den?
Det var ju superspännande.
Så jag blev så här, det är någonting, jag försökte leta efter när jag hittade inte den nämligen.
Ja, nej, men jag har en inramad hemma. Nej, det har jag inte. Nej, men det var jätteroligt. Nu vill alla sitta på pakethållaren eller Lindgren cyklar.
Ja, jag menar.
Den tyckte jag om.
Jag tyckte det var kul.
Nej, men så här var det. Vi drev väldigt mycket cykel- och kollektivtrafikfrågor i valrörelsen. Vi ser att det dels är viktiga frågor för omställning, det är viktiga frågor för social rättvisa och för utjämning av levnadsvillkor också. Men framförallt så är det kanske det mest lättillgängliga klimatfråga att ta till sig lokalt också. Därför såg vi den så viktig. Och därför vill vi lägga väldigt, väldigt mycket pengar på cykelsatsningar också. Och under sista veckorna under valrörelsen så såg vi plötsligt att flera partier började ställa sig bredvid oss i de frågorna. När vi pratar kraftiga cykelvägsutbyggnader exempelvis, så stod både sossar och till och med moderater, även om allt är förbehållet att det får inte ske på bekostnad av bilen och så vidare. Och centerpartister också stod där. Vi hade ju till och med hade ett bråk med en lokal centerledare om när man till och med hade tagit det begreppet vi gick till val på och lyft in i en presskonferens som majoriteten höll. Och det var just att ja, men märkligt, inte jättestringent resonemang känner jag, men som miljöpartist så känner man sig inte så här plötsligt utsatt för jättemycket triangulering helt plötsligt. Så där. Men just vid det tillfället så var det ändå så.
Ja, för det där kommer jag så tydligt ihåg. Ja. Det måste jag känna som lite revansch.
Ja, det gjorde det kanske. Min känsla var att det inte skulle gå jättebra i valet, och det gjorde det inte heller. Men jag hade en serie debatter som kändes väldigt bra. Det kändes som att jag gick vinnande ur dem. Det kändes som att det också var effekten, att det samlades runt några frågor som vi tyckte var viktiga.
Mm. Hur tänkte ni där?
Marcus.
Ja.
Nu är vi på punkten som... Här har i det lite halvfärdiga manuset rubriken bonusfråga. För det var en fråga jag tänkte så här, den här tar jag upp om jag känner att stämningen är god nog. Sen pratade vi med Maria efter fullmäktige igår. Sa vi, nej fan, vi kör.
Trots att stämningen inte var god nog. Alltså.
Ja, nej, men precis som alla andra gäster så fick du frågan innan. Så här, är det något särskilt du vill prata om? Mm. Kommer du ihåg vad du svarade?
Jag tror jag svarade kulturskillnader mellan partier kanske. Och så
senare, men det första svaret var...
Ja, precis. Jag sa ingenting, släng mig till vargarna. Eller något.
Ja, precis. Ja. Sossevargarna tror jag till
och med. Ja, precis. Ja.
Ja, Men, och vi ville ju egentligen ha ett trevligt samtal här som ja. De oskyldiga hundvalparna vi är. Men för jag skämtade lite om att ställa den här frågan när vi liksom, det var klart att du kommer hit, men så har jag fått jobba lite på att skriva den på ett trevligare sätt. Så nu ska vi se om du är redo att casha in den här checken ditt ego skrev för några dagar sedan. Kommunfullmäktige består ju av 61 ledamöter. För att ha majoritet behöver man alltså ha 31 stolar. Mm. I valet 2022 så fick ni 2 av de stolarna. Ganska snabbt kunde man ju då konstatera att de 2 mandaten skulle egentligen inte kunna ingå i någon form av realistiskt majoritetsunderlag om man siktar på just siffran 31.
Ja, eller fyrpartikoalition. Så.
Ja. Ja, men liksom, om ni inte, jag tror jag satt och räknade på det, att det skulle kunna bli typ MSDV skulle ni kunna eventuellt ha styrt med. Jag antar att ni också gjorde den här matten när det begav sig. Var det inriktat sig på opposition från början, eller hur gick tankarna då?
Ja, det är redan valnatten så var det känslan att det förmodligen landar här. Även om det fanns ju en del andra spår, ska sägas. Inte bara med konstiga broker, utan det fanns ju 5 partikoalitioner som hade kunnat samverka och samla en majoritet också. Men det är klart att redan där såg vi att efter 4 raka mandatperioder i majoritet, kompromisser som lite också tagit bort kanterna på partiet, man flyttade ihop med andra partier, att då tänka sig att gå in med 2 mandat i en ny förhandling med flera andra nya partier som ska också liksom sätta sitt märke i ett samarbete, så kändes det nog ganska avlägset. Och oppositionsspåret var väldigt, väldigt levande redan där på natten den 11 september.
Fett. Bra, vi fick ungefär den stämningen jag trodde att du skulle få av den frågan.
Mm. men om man hoppar till det, det samtalet har ju vi haft förut, alltså främst om man tittar på nationell nivå, så har ju S och MP egentligen inte gynnat vare sig S eller MP. Alltså vi har ju fått kritik internt, alltså både och av medborgare och av väljare, för att vi har släppt för mycket till Miljöpartiet och Miljöpartiet har släppt för mycket till Socialdemokraterna. Så när regeringen splittrades där, så var väl det egentligen, tänker jag, alltså det var ju gynnsamt för S, definitivt. Jo då. Kanske inte liksom så här alla frågor som du Marcus tänker på, men opinionsmässigt alltså. Var det ju gynnsamt, men det var väl också bra för Miljöpartiet, både liksom för att kunna bygga en egen identitet, för som du säger, alltså ni har ju blivit, alltså ni är väldigt små i ett stort sammanhang och blir lätt liksom uppätna.
Nej, men alltså för transparensens skull ska jag säga att det kom ett brutalt ja-vrål från mitt kontor när Per och Märta kallade till presskonferens och meddelade att vi lämnar regeringen utifrån de premisserna som var då, framförallt utifrån att Sverigedemokraterna hade fått ett så pass betydande inflytande och att vi i så fall skulle sitta och facilitera en sverigedemokratisk budget. Det kändes helt... helt otänkbart för oss. Så därför kändes det helt rätt. Sen så tyvärr får jag säga, jag tror inte att vi gynnades av det. Det är klart att partiet kunde vara tydligare i sina frågor, men det är också så att vi på många sätt föll bort från den mediala kartan. Alltså när man har statsråd som vi hade, så innebär det per automatik naturlig exponering som vi inte fick. Sen lite så där kan jag känna att nu hör man ju väldigt mycket från så här riktigt höger håll att sossarna har sålt så mycket till Miljöpartiet och fått styra så mycket. Och tittar man fråga för fråga så ska jag säga att det är nog inte på det sättet. Alltså, Miljöpartiet har fått igenom relativt mycket på miljö- och klimatsidan. Men i huvudsak så har den rödgröna budgeten och det rödgröna styret i majoritet varit någon typ av minst gemensam nämnare mellan första mandatperioden 3 partier och den andra mandatperioden 4 partier och januari-samarbetet där Miljöpartiets inflytande absolut inte har varit störst, tyvärr. Mm.
Men den andra punkten då, kulturskillnader mellan partierna, hur skulle du säga att det skiljer sig Miljöpartiet, Socialdemokraterna i Västerås, då tänker vi såklart i vårt...
Ja, men ni är ju jättespännande. Alltså ni är jättespännande.
Han sa det några gånger nu, var det för att du fick extra betänketid. Du bara jättespännande, sen tittar du upp och sen bara jättespännande.
Nej, men jag skulle säga att det finns jättestora kulturskillnader. Och det är ju det här att ni är ett parti som jagar liksom 60-talsläget med 50% plus i opinionen.
Och vi är på god väg dit.
Ja, det gratulerar er då. Och det skapar en annan typ av parti som i mycket större grad är ängslig för debatten så som det förs ut i samhället. Jag skulle säga, ni håller säkert inte med, men jag företräder ändå ett parti som är mer ideologiskt grundad och inte riktigt på samma sätt är följsamt utifrån allmänna samhällsopinionen. Och det är kanske den största skillnaden, ska jag säga. Och det återkommer till det att Sossarnas största styrka, det är förmågan att kunna positionsflytta och säga, det här har vi alltid stått för, sanningen.
Men skulle du säga att det är så även i kommun?
Ja.
What?
Jag håller inte riktigt med. Alltså, det kanske blir lite semantiskt. Jag håller med om att Miljöpartiet agerar mer ideologiskt. Jag håller inte med om att det är mer ideologiskt grundat.
Då tänker du på en slags premiss. Är man trygg i var man kommer ifrån?
Jag tänker nog kanske mer på att en rationalitetstanke. Att Socialdemokraterna är okej, vi kanske får gå den här vägen trots att det kanske inte är det bästa alternativet. Men att Miljöpartiet mer är, nej, don't stop believing.
Precis. Min favoritsosse, alla tider kanske, förlåt Maria, Bengt Göransson, gamla kulturministern, han brukar säga att miljöpartister är livsfarliga för att de är romantiker. Liksom så där. Och det vet jag många sossar tycker. Det får man tycka. Men jag tycker faktiskt att det är på det sättet.
Bitter ihop.
Ja, jag ser det. Jag tycker nog att det är lokalt på det sättet också. Jag har faktiskt ett exempel, och det är den sista budgeten som vi la tillsammans som koalition. Och det är en hederssak att man ska inte avslöja så mycket som sker i förhandlingar, men jag kan väl säga som så att era företrädare i de förhandlingarna hade det ganska kämpigt, och det var 3 stycken mindre partier som inför ett valår behöver skapa liksom utrymme för sina frågor väldigt, väldigt tydligt. Och man kan säga att det socialdemokratiska projektet, det var att hålla ihop samarbetet och kanske inte så mycket annat. Sen kommer budgetfullmäktige. Då står man där mangrant och står upp och berättar om hur sossig den här budgeten är, oavsett innehållet egentligen. Och den förmågan, det har fan. Jag avundas det. Jag tycker att det är häftigt att se den flexibiliteten i relation till sin egen uppfattning och politik.
Det handlar väl om att också spinna och hitta bästa möjliga retoriska ingång i det läget som är. Alltså, hur kan jag vända på det här till min fördel? Den sortens liksom, tänk måste ju politiker ha, oavsett. Man måste kunna plocka fram vad är det som liksom är rätt för oss i det här. Okej, det var inte det här vi ville från början, men här kan vi nog plocka lite grann ändå. Det tänker jag, det gör ju alla partier.
Ja, fast de flesta partier har nog förmågan att plocka russinen ur kakan. Ni har förmågan att säga vi är kakan.
Men vi är ju kakan.
Hur tänkte ni där?
Min sista fråga till dig idag, Marcus Lindgren, är: äger du en egen tygpåse som du har med när du går och handlar?
Nej, det gör jag faktiskt inte. Tyvärr.
Mm. Va?
Ja. Då tror jag nog att partiet får starta ett uteslutningsärende.
Ja, så är det.
Mm. Men då istället, hur har du haft det här?
Det var jättespännande. Det är jättekul att prata lokalpolitik, inte minst. Och ni är ju smarta människor som går och resonerar med, så det var ju skitkul här.
Men det var roligt att du ville komma. Mm. För du är också verkligen första gästen utanför Sossepellen.
Jag är ju ett fan också i grund och botten, så att det är lite kul på så vis också för egen del.
Ja, du har ju sagt att du vill komma längre. Du har ju ganska länge sagt att jag vill få vara med.
Och vi har ju också sagt att vi vill vara
med. Ja, jag vill trycka på att jag blev efterfrågad att vara med här nu också.
Ja, jag tror att allra första gången vi sa det så var det så här: jaha, ska ni bara ha interna diskussioner? Får inte andra människor vara med?
Exakt.
Men sen har du varit på agendan, men inte valåret. Nu är du välkommen.
Men skitkul att du kom, Marcus.
Ja, men
verkligen.
Kul att vara här.
Och så Så ses vi väl fullmäktige antar jag. Glöm inte Ukraina. I avsnittsbeskrivningen i vanlig ordning så finns det instruktioner om hur man donerar dit. Snart kanske ni till och med kan sitta och swisha på Fria Ukrainas väg om Marcus får som man vill. Men det tar vi då. Hej så länge.
Hej då.
Hej då. Men frågan om vi ska läsa upp och så kan jag filma.
Ska vi göra det?
Kör.
Åh, vad roligt. Han är ganska fåfäng. Hans frågelista till Melvin om klädsel vid fotograferingen liknande var oftast längre än min. Han är popcornnörd av rang, även mattetekniskt intresserad, eller matematiskt kanske det var, ofta med specialprylar som han är rädd om. Som den gången hans stackars fru lyckades förstöra hans stekpanna genom att bränna fast i den och sen diska den på helt fel sätt. Salt, havregrynsgröt och hjortronsylt och öl vet jag att han ibland äter efter fullmäktige. Han är en väldigt omtänksam och en god lyssnare. Utan honom hade jag exempelvis aldrig pallat Skultuna-tippen. Samtidigt kan han vara lite glömsk. Exempelvis hade vi kongress i Västerås på söndagen när det är mors dag, så jag upplyste honom att det kanske var snällt att ta med sig någonting hem till hans fru, som dessutom hade tagit barnen hela helgen. Vilket han glömde. För att vara miljöpartist är han otroligt möpig. Han själv säger att han gillar att skjuta skarpt är ett av hans guilty pleasures. Han själv är värre än han bits. Oftast kan han verka förbannad, men oftast är det bara en udda förhandlingsteknik.
Nej.
Jo, det kom från...
Det tyckte jag var helt fantastiskt. Att, ja, men det var bra. Då kom lite förhandlingshemligheter här.
Också. Ja, så. Och så tar vi här.
Jag gillar att du sjunker djupare och djupare. Ja,
okej, nästa person kallar dig även för en öppen bok.
Ah.
Ja, tänker spontant på att Marcus fru är den absolut bästa kommentatorn till Marcus Facebook-inlägg. Som du säkert sett, finns ingen som äger honom så bra som hon. Det amerikanska politikintresset och det faktum att han äger kampanjtröjor i hundratal också kul att ta upp. Smygborgerligt ölintresse som man försöker kompensera för genom att dricka en Carlsberg på match då och då. Annars är han en fantastiskt varm person som alltid månar om sina kollegor. Ser du så att det är liksom fint ändå. Men sen har vi ju liksom det vi har som är...
Det är skiten nu alltså.
Nu kommer grejerna. Nu måste jag bara scrolla lite grann. Alltså det här är fantastiskt.
Medan Maria scrollar tänker jag ändå att vi kan ge en shoutout till Marcus fru. Att hon står ut.
Jajamän.
Ja. Det är ingen mer förvånande jag.
Vad var det för stekpanna hon förstörde?
Ja, men det var en fin kolstålpanna som... Som hon lät ligga och rosta. Vad hemskt, jag fick bränna om den.
Usch då.
Okej, nu kommer liksom de här riktigt schyssta grejerna.
Så den var inte förstörd alltså.
Han kan allt om tv-serien Tre Kronor. Eller i alla fall för mycket för att vara normal. Vägrade en period äta kött som hette samma sak som djuret. Det vill säga lamm och kalv. Men korv gick bra och rostbiff gick också bra. Sa fel namn på ett av barnen hela första veckan barnet föds. Den här personen tyckte också att vi inte skulle ta upp fotboll och öl, för det kändes så väldigt mycket som din liksom karaktär och persona som du vill göda, och det hade ju inte besvärat dig utan snarare tvärtom gynnat dig, så det behöver ni inte ta upp. Det finns stekpannor och knivar hans fru inte får röra. Och så ska vi så här. Du har sett alla avsnitt av Robinson sedan det började och minns typ alla deltagarna.
Ja.
Du är rädd för paraplyer.
Ja.
Och sen så är du gymnasielärare ju i botten. Mm. Engelska och historia. Mm. Men du tycker dock att historia innan franska revolutionen är onödig att lära sig.
Värdelös.
Du skickar halv cheese i videos till alla dina polare fredagar runt 16:30 när du öppnar en öl och gör njutande grimaser.
Mina barn och svänner, vi gör det varje fredag.
Japp. Yep. Och sen så har du heller ingen aning om var bilen står när man kommer ut från affären, så att dina barn får hjälpa dig att hitta bilen.
Ja, cykeln då, nej.
Ja. Oh.
Jag kan nästan inte dementera någonting.
Hur tänkte ni där?